Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Gud, låt ditt ord oss lysa så att vi mörker ej må gå. Men genom denna jämmerdal får vandra till din himmels sal. Amen. Vi uppehåller oss ännu den här söndagen, kyndelsmässodagen, vi i julkretsen. Men är på tröskeln till fastetiden. Kyndelsmässodagen har sitt namn från ett ord som betyder ljus. Och vi kan ju också där anknyta till finskans ord kynttilä, som ju då har en direkt betydelse, ett konkret ljus. Här i Norden råkar det vara så att den här tiden samtidigt är den där vi märker påtagligt hur ljuset återvänder. Och idag har vi ju glädjen att få riktigt uppleva ljuset på allvar. Men framförallt handlar budskapet den här dagen om hur Kristus, världens ljus, blir uppenbarad. Och det är också temat för idag. Guds uppenbarelse i Kristus. Det har nu gått 40 dagar sedan Jesus föddes och vi befinner oss åter i Jerusalem där ett offer ska uppfylla lagens påbud att den förstfödde sonen ska räknas som helgad åt Herren. Det är den gamle Simeon som nu får vara redskap för att uppenbara Kristus i Jerusalems tempel. Tänk så märkligt det är egentligen. En gammal man har fått höra att just idag, den här stunden, så ska han gå till templet. Och där ska han få se frälsaren. Han har ju väntat på Messias. Han känner mycket väl gamla testamentets profetior. Men han går inte till templet bara på den grunden att gamla testamentet talar om honom. Han får ett särskilt besked. Han är en profet. Och han vet också genast när han ser föräldrarna och det lilla barnet vem Jesus är. Det är frälsaren. Det här är ett underbart led i kedjan av hur Jesus uppenbarades för världen. Han besjöngs av änglarna utanför Betlehem. Hedarna tillbar honom i krubban. De vise männen hämtade rika gåvor och föll ner för honom. Nu är det Simeon som ger sitt vittnesbörd om Guds ledning, om barnets storhet. Det första vi ska stanna lite mera inför från den här texten från Lukas 2 är temat Jesus blev ställd under lagen. För det handlar om det. I hänvisningen till Mose lag finns det två olika aspekter av den ceremoniella lagen, Mose lag. Det står när tiden för deras rening var förbi, den som var föreskriven i Mose lag. Tidpunkten för deras rening var i det här fallet 40 dagar. Och det är en bestämmelse som finns i tredje Mosebok 12 och det gäller kvinnan som har fött barn. På den åttonde dagen efter födelsen skulle pojken omskäras och om det då var en pojke så skulle kvinnan förbli hemma ytterligare 33 dagar. Och först efter det skulle hon få röra vid något heligt och komma till helgedomen. Om det var en flicka som föddes gällde den dubbla tiden. Det är ganska märkligt. Då skulle hennes orenhet vara i 14 dagar. Och så skulle hon ytterligare stanna hemma i 66 dagar. Så att hela den här tiden när hon inte skulle komma till templet var 80 dagar. Efter det här så skulle det påbjudna offret bäras till templet. Och normalt var det ett års gammalt lamm. Det var som brännoffer och sen ytterligare en ung duva eller en turturduva som syndoffer. Men den som var fattig kunde istället för lammet ta två turturduvor eller två unga duvor. Och så gjorde ju Josef och Maria, de var fattiga. Citatet som sen följer om att varje förstfödd son skulle helgas åt Herren, det finns i andra Mosebok 13. Och där är det alltså frågan om påskhögtidens instiftelse. Och där står det i den andra versen: helga allt förstfött åt mig, allt hos Israels barn som öppnar moderlivet, både av människor och boskap tillhör mig, så säger Gud. Och lite längre fram i texten i 13 kapitlet så står det: när Herren låter dig komma in då till det land som han ska ge dig, så då ska du lösa ut varje förstfödd son. Och när din son i framtiden frågar dig vad detta betyder, ska du svara honom: med stark hand förde Herren oss ut ur Egypten, ur trädgårdshuset. Eftersom farao hårdnackat vägrade att släppa oss, dödade Herren allt förstfött i Egyptens land, från det förstfödda bland människor till det förstfödda bland boskap. Därför offrar jag åt Herren allt som öppnar moderlivet och är av hankön, och varje förstfödd son löser jag ut. Vi ser alltså att den här föreskriften hör väldigt nära ihop med att Gud slog allt förstfött i Egypten när de befriades därifrån den första påsken. Och det här betyder att det också har ett nära samband med Jesu frälsningsverk på korset. För han är påskalammet. Han är det verkliga offret. Då Maria födde Jesus var han Guds egendom. Han var den förstfödde som var helgad åt Herren. Han tillhörde Herren därför att Gud hade skonat det förstfödda i Israel under påsknatten. Och nu skulle då Maria och Josef på sätt och vis köpa tillbaka honom, så att han kunde anses höra till familjen. Och eftersom de då var fattiga så fick de tillämpa undantagsklausulen. De hade inte råd med ett lamm. De fick alltså offra ett par turturduvor eller två unga duvor. Det här allt, det är ett vittnesbörd om hur Jesus måste ställas under lagen. Det är precis det som Paulus skriver om i Galaterbrevet 4. Men när tiden var fullbordad, jämför det här med orden i början av vår text, när tiden för deras rening var förbi. När tiden var fullbordad sände Gud sin son, född av kvinna och ställd under lagen, för att han skulle friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt. Han föddes av kvinna, och genom födandet förklarades hans mor oren. Mose lag förklarade alla slags flytningar ur kroppen för orena, och det var, och särskilt blod. Här vill jag skjuta in en kommentar om den gamla traditionen som har funnits väldigt länge också i den lutherska kyrkan, som kallas kyrktagning. Den förekom ännu efter reformationen, men inte som någon ceremoniell rening, utan det var närmast frågan om tacksägelse för att modern hade lyckligt fött ett barn och överlevt. Och så välkomnades hon tillbaka till kyrkan. Och det här skedde då 6 veckor efter födelsen. Och det betyder att det kan jämföras med de här 40 dagarna. Men i praktiken så uppfattar man det här så att kvinnan var oren under tiden före kyrktagningen. Och det här är ju en direkt sammanblandning av det gamla förbundet och det nya förbundet. För det här var en bestämmelse som hade sin skugga. Det var en skugga på samma sätt som alla andra moselagsbestämmelser om ceremonier, om ren och oren mat, om offer och sådant. Det finns ingen motsvarighet i Nya testamentet för den här ceremoniella bestämmelsen i Gamla testamentet. Maria kunde inte åberopa någon särskild klausul att hon skulle ha varit syndfri. Det här menar ju den romersk-katolska kyrkan. att hon var syndfri. Det här är en påminnelse om att vi alla föds som syndare. Alla. Utom Jesus. Han var utan synd. Men eftersom han måste ställas under lagen för att kunna friköpa oss som stod under lagen, så måste han också i det här avseendet gå in under lagens alla påbud. Här kunde ju ha gjorts ett undantag, verkligen. Men Gud gjorde inget undantag. Jesus måste i allt bli människa i syndig naturs form, gestalt. Vi är syndare. Vi är därför utan rätt att komma inför Gud. Vi är orena. Vi ska hålla oss borta från helgedomen, sådana vi är, i vår orenhet. Till himlen har vi inget tillträde. Men lammoffret, eller offret av duvorna, ger Maria tillträde till templet. Jesus är Guds lamm som offrar sig själv för oss. Han tar bort världens synd. Tack vare hans offer får vi komma fram inför Gud. Det gäller inte bara att vi får komma inför Gud i hans helgedom och möta honom, den helige, i utvärtes mening. Bland annat på det sättet att vi får komma och ta emot Jesus Kristus i nattvarden. Utan det gäller framförallt att vi har tillträde till himlen. Jesus bytte med oss. Han offrades utanför staden. Han blev utkastad från det heligas gemenskap för att försäkra dig och mig en plats bland de heliga. Vi får alltså kalla oss heliga. Inte för att vi själva skulle vara heliga, utan därför att vi får räkna Jesu helighet som vår. Han bytte med oss. Han tog vår orenhet. Tack vare att Maria och Josef löste ut Jesus då de offrade ett par duvor, så fick de honom tillbaka på sätt och vis till sin familj. De fick Guds son som fadern själv hade utlämnat till världen. De fick honom som sin egen son. Tack vare Jesu offer på korset får vi också räkna honom som vår. Vi hör till hans familj. Vi får kalla honom vår bror. Tänk det. Har du tänkt på det stora i att vi får kalla Jesus vår bror? Vi ska sjunga efter predikan en sång som jag ska citera en vers från. Gud vår broder, under över under. Större nåd vill aldrig tänkas må. Fast jag ej kan tro det alla stunder, är jag salig på hans ord ändå. Så ska vi stanna lite inför Simeons lovsång. Den gamle Simeon måste ha överraskat Maria och Josef. Han tar utan tvekan Jesusbarnet i sin famn och utbrister i en profetisk lovsång. Han har väntat på den här stunden. Han hör till de fromma i landet som väntade på Israels tröst, alltså på Messias. Han har fått en uppenbarelse av Gud att han inte ska dö innan han har sett Messias, Herrens mod. Han blev utvald av Gud som en profet som skulle vittna om frälsaren. Vi vet inte hur många som lyssnade till hans profetiska budskap. Men det kan ha varit fler än Maria och Josef. Och Jesus naturligtvis. Och genom Lukas, som säkert har hört det här av Maria själv, har miljoner människor fått ta del av hans budskap. Nu har Simeon fått frid. Nu låter du din tjänare sluta sina dagar i frid. Så som du har lovat. Han kan lämna världen nu sedan han har fått se frälsaren. Hans frid grundar sig inte på hans egen rättfärdighet, utan på att den verkliga friden har kommit. Simeon känner profeternas budskap. Han vet att jungfrun ska föda en son. Hans namn ska vara fridsfurste. Han vet att när Messias kommer, då ska han sitta på Davids tron för evigt. Då ska friden vara utan ände. Tänk vilken paradox. att friden finns i detta lilla värnlösa barn. Snart ska han tvingas fly från sitt land undan Herodes bödlar. Och det är frid. Simeon säger att han har fått se Guds frälsning. Här använder han namnet Jesus, som betyder just frälsare. Det kan ju tänkas att han hade frågat Maria vad pojken heter. Men det behöver vi inte fundera på, för hade han en gång fått en uppenbarelse att det här var Messias, så då hade nog anden också berättat honom att hans namn är Jesus, frälsare. Och också här vet han av profeternas budskap att Messias ska skaffa fram en evig rättfärdighet och övertäcka synden, som Daniel berättar. Hans ögon ser denna frälsning rent konkret. Men det måste en stark tro till för att se frälsningen i detta lilla barn. Simon har fått Guds ord på det. Och det räcker för honom. Det särskilt intressanta är att Simon lyfter fram den världsvida aspekten av Jesu verksamhet. Den frälsning som han ser för sina ögon, den ska skådas av alla folk. Det ljus som nu har kommit i världen ska lysa över hedna folket. Vi kan påminna oss om julmorgonens profetia hos Jesaja, Jesaja 9. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Det här folket beskrivs som hedna folkens Galileen. Nordriket, Israels rike vid 10 stammarna, hade gått under redan under Jesajas tid. Folket hade förts bort i fångenskap till Assyrien, och istället hade andra hedniska folk flyttats till Sebulons och Naftalis land. Men där ska det gå upp ett stort ljus. Jesus skulle komma till Nasaret, en plats som var föraktad. Skulle någon profet komma från Nasaret, sa man. För judarna var detta område ett hedniskt område. Inget område som de berömde sig av. Man kändes över det. Då ska vi jämföra med vad Paulus skriver angående evangeliet i första Korintierbrevet, i första kapitlet. Men det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta det visa stå där med skam. Och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam. Och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, det har Gud utvalt för att göra till inte det som var till, för att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Det mest oansenliga och svaga här på jorden är väl ett litet barn. Det påminner om att Jesus ställde fram ett litet barn som förebild för den som vill vara stor i himmelriket. Ingen människa ska berömma sig. Namnet jude innehåller i sig denna term, beröm eller tack. När Lea hade fött Juda sa hon, som vi läser om i första Mosebok 29:35, nu vill jag tacka Herren. Det är också därför som Paulus i Romarbrevets andra kapitel, vers 29, skriver: denne jude som är det i sitt inre och hjärtats omskärelse sker genom anden och inte genom bokstaven. En sådan får sitt beröm, inte av människor, utan av Gud. För judarna av köttet, som i vidare mening var alla efterkommande till Israel, alltså Jakob, som gavs namnet Israel, så var det en berömmelse att ha den här härkomsten. Därför var det otänkbart att Guds välsignelser skulle delas till hedningar. Ändå har profeterna vittnat om det, om och om igen, precis som Simon nu såklart gör. Vi kan bara ta ett exempel från Jesaja 49, vers 6. Det är för litet för dig, då du är min tjänare, att endast upprätta Jakobs stammar och föra tillbaka de bevarade av Israel. Jag ska sätta dig till ett ljus för hedna folken, för att du ska bli min frälsning in till jordens yttersta gränsen. Också på andra ställen talar Jesaja om det här ljuset för hedna folken. I kapitel 60 säger han, hedna folken ska vandra i ditt ljus. Och i Jesaja 2 talar han om hur alla folk i den yttersta tiden ska strömma till det berg där Herrens hus är. I det sammanhanget talar han också om friden som kommer genom Messias. Det är tydligt att Simeon hänvisar just till dessa profetior då han talar om Jesus som ett ljus för hedningarna. Vi ska ytterligare utvidga det här lite med anknytning till den allra sista raden i den här texten där det omtalas ditt folk Israel. Det här barnet är en härlighet för Guds folk Israel, säger Simon. Vad menar han här med Israel? Om härligheten skulle begränsas till ett geografiskt område eller genealogiskt, alltså en viss släkt, typ alla Israels stammar och deras avkomlingar, eller ett begränsat landområde som ska få del av härligheten, som kallas Israel, då skulle Jesu apostlar ha farit rejält vilse. Jesus sa till sina lärjungar att de ska predika evangelium för allt skapat. De ska göra alla folk till lärjungar. Apostlarna vittnade om Jesus för hedningarna och förkunnade att det inte längre finns någon åtskillnad mellan jude och grek. I så fall skulle vi inte heller här i yttersta Norden ha något hopp om frälsning i Jesus. Vi skulle få sitta och avundas dem som hör till Israel och själva vara utan välsignelse. Men nu är det så att Gud har uppenbarat sin frälsningsvilja klart och tydligt. Han vill att alla folk ska bli frälsta. Redan i löftet till Abraham sa han i första Mosebok 12: i dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Det här att Gud utvalde ett bestämt folk genom Abraham, Isak och Jakob och ledde dem på ett särskilt sätt, det har ett pedagogiskt syfte. Det här folket skulle i sin historia och i sina öden vara ett konkret vittnesbörd om Guds väsen och vilja med oss människor. Gud gjorde ett förbund med detta folk, en skuggbild av det nya förbund som han skulle upprätta genom Jesus. Då vi läser Hebreerbrevet får vi om och om igen höra hur detta gamla förbund är ringare än det nya förbundet som Jesus har kommit med. Det gamla förbundet hade ett prästämbete för att bära fram offer. Men dessa offer var bara skuggbilder av det sanna offret. Jesus själv skulle vara det sanna offret. Överste prästen fullgjorde sin tjänst så att han måste offra också för egna synder. Men den fullkomliga överste prästen, Jesus, han hade ingen synd. Han behövde inte offra för sina egna synder. Men därför kunde han också fullkomligt offra för alla människors alla synder. Han bar fram en evig frälsning. Det offer som överste prästen och prästen annars bar fram, det gällde för en tid, men det måste upprepas. Jesu frälsningsoffer, det är evigt gällande för alla människor i alla tider. Och därför kan också Paulus säga i Romarbrevet 9: ty Israel är inte alla som kommer från Israel, och inte heller är alla Abrahams efterkommande hans barn. Det är nämligen löftets barn som räknas som Abrahams efterkommande. Det vill säga de som tror på löftena om Messias och hur de har fullbordats i Jesus. Det hjälper inte om man är jude efter köttet om man förkastar Jesus. Det finns ju ingen annan frälsning än genom honom. Och därför finns det också ett glädjens budskap för hedningarna. Den härlighet som Jesus har berättat oss genom sitt fullkomliga offer på korset, det gäller alla dem som tar emot honom och tror på hans namn. Det finns också för oss ett stort allvar i det här. Inte alla som härstammar från Abraham är löftets barn. I vår tid vill många kalla sig kristna, fast de inte bryr sig ett skvatt om Jesus. De räknar med att det är tillräckligt att de är födda i en kristen familj, i ett kristet land, så kallat. Att de är döpta och tillhör en folkkyrka eller någon kyrka. De har sin egen tro och räknar med att den är lika god som någon annan. Men tänk så de bedrar sig. För det är ju genom ropet och tron på Jesus som vi är kristna. Utan Jesus är vi illa ute den dag när han kommer för att ställa oss inför domstolen. Vi behöver gemenskapen med Jesus. Vi behöver vårt dop för att gå tillbaka till, för att visa på att Gud har tagit oss till sig, klätt oss i Kristi rättfärdighet. Och vi behöver det varje dag. Vi ska inte kasta bort det och mena att det klarar sig lika bra utan. Men varför skulle det vara så eländigt att vi skulle ställas inför domstolen utan hopp? Då Jesus har kommit för att bli ett ljus för hela världen. Varför skulle vi gå i mörkret när han kom till oss med ljuset? Paulus säger i Efesierbrevet 5:8. Ni var en gång mörker, men nu är ni ljus i Herren. Vandra då som ljusets barn. Därför ska vi vara ivriga. Att likt Simeon gå till helgedomen. Gå till Guds ord. Och ta Jesus i våra armar. Och tacka Gud. För att våra ögon har sett Guds frälsning. Amen. Jag behöver ständigt komma, Herre, i min nöd till dig. Bed jag om din andes ledning och ditt ljus på vilsam stig. Ja, o Jesus, jag behöver dig och bara dig allt mer. Ge mig då vad jag behöver. Du som allt så rikligt ger. Amen.